Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Idag så kommer jag försöka prata en stund om drömmen om fredsriket. När vi läser evangeliernas berättelse så, som handlar om Jesu födelse, som vi ägnade uppmärksamhet åt förra söndagen, så är ju drömmar ett återkommande motiv. Det är drömmar. Och då i bägge betydelserna av drömmar. Det som händer på natten, som vi alla har erfarenhet av emellanåt. Ibland möter jag någon som säger, jag drömmer aldrig någonting eller kommer aldrig ihåg en enda dröm. Men de flesta har någon gång kommit ihåg en dröm som man har haft under natten när man vaknar. Ibland kanske vi kallar det för pizzadrömmar. Vi har ätit lite för mycket på kvällen och den bearbetar magen och så kommer det liksom massor med konstiga osammanhängande drömmar som vi minns dagen efter. Kanske har du haft också mardrömmar där du har liksom känt dig jagad. Eller är det någon som har haft den här drömmen där man liksom känner att man faller? Och så vaknar man upp liksom mitt i att man har klivit över stupets kant. Jag har nu inspirerat till våra andra drömmar kanske för den närmaste tiden. Så det är den ena formen av dröm som Bibeln beskriver. Den andra drömmen som vi ser i evangeliernas berättelse, det är drömmen om Guds rike, om fredsriket. Att den löftena om Messias nu händer, hoppet som man har burit på, drömmen om Guds ingripande plötsligt händer. Så den första typen av dröm, den möter vi hos Josef. Han drömmer på natten. Vid ett par tillfällen nämns det i Lukas evangeliet och Matteus evangeliet de här inledande verserna. Den första gången är det ju att han är trolovad med Jesu blivande mamma Maria, och så kommer det fram att hon är gravid. Och utifrån det så har han bestämt sig, utifrån vad seden säger, att skilja sig från henne för att hon måste ha varit otrogen. Och så drömmer han en natt om att Gud kommer med en ängel till honom som säger att han inte ska fullfölja det han har bestämt sig för, utan ta emot henne, för hon är bärare av Guds barn. Så här står det. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och utifrån den uppenbarelsen i drömmen så agerar han precis på det sättet. Och lite senare, när stjärntydare har varit på besök hos familjen, så drömmer Josef ytterligare en gång om att Gud varnar. Och Gud varnar återigen genom en ängel i drömmen att han ska bryta upp med sin familj och dra till Egypten och stanna där tills Gud säger någonting annat. För att Herodes är ute efter det här barnet för att döda det. Och Josef gör när han vaknar det han har uppenbarat i den här drömmen och vad han vaknar med. Man brukar säga att man drömmer ungefär 4-6 gånger per natt. Men minns sällan alla drömmar man har under en natt. Och det man tror är att det är ofta de sista drömmarna under REM-sömnen tidigt mot morgonen som man kommer ihåg när man vaknar, om man nu har kommit ihåg sina drömmar. Och så finns det ingen allmän vetenskaplig förklaring vad drömmar egentligen gör. Men det man verkar överens om det är att drömmar bearbetar det man är med om på vaken tid. Det är ett sätt att för hjärnan och kroppen liksom att sortera det man har varit med om i vaket tillstånd. Så när vi drömmer så verkar det vara så att vi bearbetar intryck vi har haft. Vi sorterar upp vad vi har varit med om och hanterar känslor, kanske löser problem och stärker våra minnen, tror man, när man tittar på drömmars betydelse i vår tid. Kanske också är det planering av hur man ska hantera det som man upplever som hot i sin vardag. Och det här verkar faktiskt stämma in på Josefs drömmar. Han bearbetar det han är med om. Maria är gravid, han är vaken och vet om att så är fallet. Men i drömmen så bearbetas den situationen. Och på samma sätt när stjärntydarna har varit på besök så berättar ju de att de har varit förbi palatset där Herodes sitter. Och att han har bett dem återrapportera till honom vad de hittade det här barnet som de har blivit ledda till att söka upp. Och han vet ju att om ett kungabarn föds på en annan plats än i hans palats, då är det fara på färde för hans rike. Så de känner ju igen den här mordlusten hos honom, och hans planer mäter de av. Josef bearbetar det i drömmen, men det som inte finns med, som är liksom det annorlunda än bara en bearbetning av det man är med om, det är också att Gud kommer till tals genom en ängel i de här drömmarna. Så det är inte bara en bearbetning av det som man har varit med om, men Gud kommer till tals i det de är med om. Har du varit med om det någon gång i ditt liv? Att du har drömt någonting där du har känt en maning eller en uppmaning, eller att Gud liksom visar någonting i det bearbetningen som du har en natt. Jag har varit med om det vid ett par tillfällen, har jag upplevt det i mitt eget liv. Och en av de mest häpnadsväckande gångerna, det är många år sedan nu. Men mina barn gick i skolan och jag visste att utifrån föräldrarskapet att i min ena dotters klass behövdes det en vikarie under våren. Och jag hade bett för det och funderat kring det på dagtid i vaket tillstånd. Och så kommer den där natten, ungefär vid den här tiden på året, när jag drömmer om att rektorn på skolan ringer upp mig som förälder och frågar om jag kan hoppa in som vikarie under nästa termin. Och i den drömmen så för vi en dialog där jag frågar om arbetstiderna och förhandlar om dem. Att jag utifrån min pastortjänst inte kan jobba alla dagar i veckan utan behöver koncentrera arbetet till 3 dagar i veckan. Och så förhandlar jag om lönen i drömmen. Och det här är helt levande för mig när jag vaknar på morgonen. Så jag tar fram min anteckningsbok där jag skriver upp det där jag anar kunde vara Gud som vill säga någonting. För det där var så otroligt levande för mig när jag vaknar. Jag vet inte om du har varit med om något liknande, men jag kunde inte släppa det där. Så jag skriver upp vad som har hänt i min anteckningsbok. 3 timmar senare så ringer telefonen. Och det är rektorn som ringer från skolan. Och då utspelar sig drömmen i realtid. För han frågar som öppningsfråga: Håkan, har du möjlighet att hoppa in som vikarie under vårterminen i den här klassen? Och jag förhandlar om arbetstiden och lönen. Och i den stunden tackar jag direkt ja till erbjudandet om arbete att hoppa in. Och när jag tänker på det efteråt så vet jag att jag hade aldrig kunnat säga ja direkt i den stunden om jag inte hade haft drömmen. Om jag inte hade upplevt att Gud talade in i den situationen hade jag aldrig vågat säga ja. För det hade inneburit en för stort beslut och en för stor utmaning så där att få det direkt serverat. Mig hjälpte det att ta det beslutet och jag upplevde Guds konkreta vägledning genom den där drömmen. Ja, det där hände ju inte varje natt. Men vid några tillfällen har jag upplevt Guds liksom maning och tilltal i det som jag har bearbetat under nattens drömmar. Att Gud kommer till tals. Men när vi läser de här texterna så är det inte bara den typen av dröm som vi läser om, utan det är också drömmen om att Guds löften nu går i uppfyllelse. Nu kommer Guds löften hända, det som man har burit som berättelser genom profetior uttalade för väldigt, väldigt länge sedan. Och vi läste, eller jag läste en av de här profetierna från Jesaja bok, och förra veckan läste vi från det 9:e kapitlet om hur Jesaja pratar om ett barn som ska bli fött, och vi som lever i mörkret ska se ett stort ljus, och över vi som bor i mörkrets land, alltså mänskligheten, ska ljuset stråla fram. Och när Jesaja profeterar det här så säger han att oket som tyngde dem, stången på deras axlar, all den smärta som vi är bärare av som människor, förtryckarens piska bryter Gud sönder. Stöven som bars i stridslarmet och manteln som fläckats av blod, allt det ska brännas upp. Gud lovar att en dag göra upp med allt våld. Och i det så kliver fredsfursten fram, den eviga fadern, gudomliga hjälten, och tar sin boning i mänsklig kropp, vet vi utifrån berättelsen om Jesus. Och det där väldet ska komma med fredens välsignelser utan gräns. Guds rike ska bryta igenom. Så Jesaja och profeterna förmedlar en dröm. En dröm om ett slut på våldet. Men det stannar inte bara vid att förmedla den där drömmen, utan Jesaja förmedlar ju också i profetian jag läste lite tidigare i gudstjänsten om att en gren, det där barnet, ska födas fram i en särskild släkt någon gång i historiens gång. Och när Guds liv kommer mänskligheten till del genom en människa, genom Jesus Kristus, Gud själv kommer ta sin boning. Det är vishet, det är insikt, det är klokhet, det är kraft, det är kunskap, och det är fyllt av Guds fruktan att sätta Gud främst. Så i bildspråk beskriver Jesaja någonting som han bara kan ana och inte fullt ut förstå. Men Gud kommer kliva in, och när Gud kliver in så är löftet om att Gud ska göra slut på det som är orättvisa för de fattiga. Gud ställer sig på de svaga sida, och det kommer resultera i en totalt förändrad mänsklighet. Det är drömmen som Jesaja berättar om. Våldet, de som har utövat våld, de kommer få känna hur hans ord slår rakt in i deras liv och gör upp med det de har praktiserat. Och här finns det ett konstigt ord i den texten. Det pratas om oväld. Att Gud griper in med oväld. Alltså opartiskhet betyder det. En Gud som dömer rättvist, som skaffar rätt åt de utsatta, som inte ställer sig på de mäktiga sida och de som har makten och de som utövar våld. Gud vänder sig mot det. Och så målas den här fantastiska bilden upp om hur relationer upprättas mellan det som är mänskligt sett omöjligt. Björnar tillsammans med kossor, eller vad står det nu? Och vargar tillsammans med lamm. Och kalv och lejon som går i bet tillsammans. Alltså det som är varandras motsatser, som lever i strid med varandra, förenas i det där riket. Guds ingripande som vänder allt. Och det är två personer i evangeliernas berättelse som är med och känner hur den här drömmen, förstår att den här drömmen bryter fram just nu. När de en dag söker sig till templet och möter upp med Josef, Maria och det lilla Jesusbarnet. 8 dagar efter hans födelse ska han nu omskäras enligt lagen. Simeon och Hanna har varit var för sig bärare av den här drömmen om Guds rikets inbrott i vår värld. Som ska bryta igenom och förändra precis allt. Och så strålar de samman där nu i templet och känner igen i mötet med Jesus. Här är barnet, här är luftet, här bryter det fram. Så här står det i Lukas evangeliet i 2 kapitlet om Simeon. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Hur mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Han ser något mer än bara ett barn som ska omskäras. Han ser Guds löfte bryta fram. Och det där berör honom och han uttrycker sin tacksamhet till Gud. Att Gud står vid sina löften. Han profeterar ut det han ser. Han ber ut det han ser. Och han är ledd av anden när det här händer. Gud är med och manar inte bara i drömmar på natten utan under vaken tid kan människor lära känna Guds maningar in i konkreta situationer. Och hans föräldrar, Maria och Josef, de förundras över det som händer och Simeon välsignar dem och säger detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. När fredsfursten bryter fram så kommer det ju skapa konflikter på ett annat plan. När ondskan utmanas så blir ju det också konfliktfyllt. När de som har utövat våld och makt blir utmanade så kommer de också ställas till svars för sina handlingar. Så freden kommer med ett pris och en kostnad och det vet vi ju när vi läser vidare i evangelierna. Så har vi Hanna som också möter upp, 84 år gammal, beskrivs hon som en änka som har varit änka i många, många år och ägnat nu sin tid åt bön uppe i templet. Så där har hon varit i bön och fasta under långa perioder. Och just i den här stunden så kommer hon också fram. När Simeon har bett ut sin bön av tacksamhet och sagt sina ord så kommer hon fram. Och berättar och bekräftar det där igenkännandet. Här händer det Gud har lovat. Mitt på dagen känner de igen hur drömmen som Gud har lagt ner i deras liv börjar bli verklighet. Så freden som Jesus kommer med, det är försoningens liv. Försoning när saker som har gått sönder upprättas igen. Vi tänker ofta på relationer när vi tänker på försoning. Hur två parter som har dragits isär återigen förenas i gemenskap och börjar se varandra i ögonen och trivas ihop efterhand med varandra. Och den freden och försoningen kommer ju, vet vi, i relationer vertikalt mellan dig och mig och Gud. Livet som människa åtskilt från Gud, om det är av likgiltighet, ointresse eller medvetet motstånd eller att vi inte har blivit medvetna om vem Gud är, upprättas genom att Jesus kommer in på arenan i sin död, bära med sig allt det som våra liv är bärare av oss, smärta och bortvändighet från Gud. Allt det som det har fått som konsekvenser när vi vänder oss bort från Gud och bara utgår från oss själva. Vilka vi är, vårt ego, vår självtillräcklighet, våra begär. Allt det tar han på sig, konsekvenserna av det, vad det har gjort med oss själva, vad det har gjort med andra och våra relationer. Och i uppståndelsen så säger evangelierna att det där vinner Gud all kraft över. Det där ska inte äga en människas liv längre. Gud tar med sig det in i sin död och han vinner över det i sin uppståndelse. Och det öppnar famnen för dig och mig som människa. Och rövaren som dör bredvid Jesus på det där korset är den första som blir medveten om den där öppna famnen. När han ber att Jesus ska tänka på honom i det kommande riket, så säger Jesus: redan idag är du välkommen hem. Redan idag får du vara med i det riket. Han har inte gjort någonting för att bättra sig. Han har inte ställt någonting till rätta. Han har inte ordnat upp sina relationer. Han har inte kunnat be om förlåtelse till någon människa för det han har gjort som brottsling. Men där på korset uttalar Gud av nåd genom Jesu ord sin förlåtelse och försonande kraft. Du är välkommen hem. Och det ställer ju dig och mig som människa inför valet genom historien. Vi som är här idag, vi som hör detta idag, ställs inför valet. Vill vi ta emot det som Gud erbjuder av nåd? Vi vill vara de som låter oss omfamnas av hans erbjudande. Välkommen hem. Vi vill börja leva utifrån hans närvaro i våran vardag. Det är ju det valet vi har, men det är inte våran ansträngning som förändrar spelets regler. Det är Gud som gör det och bjuder in oss till gemenskap. Och så stannar ju inte försoningen bara i den här vertikala rörelsen, utan det blir också horisontellt mellan oss människor. Det förändrar inte bara relationen till Gud, utan Guds försoning påverkar alla våra relationer. Det är till för att återupprätta fred och gemenskap i våra relationer. I Jesu undervisning återkommer ju det som en av de stora utmaningarna. Att förlåta som vi har blivit förlåtna av Gud. Att välkomna andra så som vi har blivit välkomnade av Gud. I ett av evangelierna, Matteus evangeliet i 18 kapitlet, så hittar vi någonting som vi skulle kunna kalla för nästan försoningens kapitel. Det innehåller den där frågan där Petrus, besviken på sina vänner, frågar: hur många gånger ska jag förlåta min broder? 7 gånger. Och Jesus säger inte 7 utan 7 gånger 70 eller 77 gånger. Sluta räkna, är det som Jesus säger till honom. Fortsätt förlåta din broder, den som du stör dig på. Och som svar på det så säger Jesus också den här liknelsen om en obarmhärtig tjänare som får en enorm skuld avskriven men inte kan förlåta eller efterskänka småpengar som en kompis är skyldig honom. Och Jesus säger med liknelsens ord: jag efterskänkte dig hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du vara lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Alltså, förlåtelsens utmaningar landar ner i våra liv när vi har klivit in i Guds rike och fredens rike. När vi tar emot honom så utmanar det våra relationer och vår blick på varandra. Och Jesus säger ju i bergspredikan att det där inte bara sträcker sig till dem som är våra kamrater, utan det där är tänkt att sträcka sig också till dem som vill oss riktigt illa. Ni har hört att det blev sagt, säger Jesus, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Fiender, det liknar de där orden som Jesaja säger i sin profetia. Vargen som bor med lammet, panten som ligger vid killingens sida, kalven och lejonet som går i bet och en liten pojke som vallar dem, kon och björnen som betar tillsammans. Deras ungar som ligger sida vid sida. Och det här är ju så utmanande ord för oss, tänker jag. Och vi behöver Guds hjälp för att klara och leva de orden. Därför tänker jag att det är två saker som också kommer igen i Matteus evangeliet i 18 kapitlet. Och det är att där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er, säger Jesus till sina lärjungar och till oss idag. Hans närvaro gör skillnaden. Vi står där inte med utmaningar att förlåta i egen kraft, utan han är närvarande. Och därför tänker jag att han lär oss just de orden i bönen som vi har bett lite tidigare i vår gudstjänst, vår fader. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Vi behöver hans hjälp när vi blir sårade och inser att vi har sårat. I en fantastisk bok, Försoningens möjligheter av Ulrika Fritzon, numera biskop i Svenska kyrkan i Skara stift, och Ebba Elvebrandt som är diakon i Malmö, beskriver om försoning som ett hårt arbete många gånger. Ett arbete som vi måste bestämma oss för och gå in i när vi har blivit djupt skadade av varandra. De använder en metod som de har hämtat hem från Sydafrika när de startar grupper i Malmö kring försoningsarbete där saker har sårat människor. Där man har känt sig kränkt av andra, det kan ha varit i relationer, i familjen. Det har kunnat vara med de hemskaste övergreppen, det kan vara fängelse. Kunder heter det inte, men sådana som sitter i fängelse som inser under sin fängelsevistelse att de är bärare av hemskheter som de vill ta ansvar för. Och metoden växte fram i Sydafrika när Desmond Tutu, ärkebiskop i Sydafrika i anglikanska kyrkan, blev ansvarig för att ta fram en möjlighet till försoning i ett land som var söndertrasat efter många år av apartheid. Och när apartheid, det systematiska förtrycket av den svarta befolkningen, upphävdes, så insåg man att nu behövs det försoning äga rum mellan människor som har varit förövare och de som har blivit utsatta, för att våldet inte ska bli svaret på allt det förtryck man har blivit utsatt för. Så för att undvika att våld ska föda ännu mer våld, så satte man igång ett försoningsarbete där det skulle vara möjligt för dem som hade sett sina släktingar föras bort i en razzia på natten och aldrig återvända. Att möta de människorna som nu ville ta ansvar för sina handlingar och tala sant om det som hade hänt i en försoningsprocess. Alltså det där är ju fantastiskt och häpnadsväckande. Är det möjligt? Är det möjligt att försonas med den du förstår tog din släkting, din man, din fru, kanske våldtog, torterade och mördade? Finns möjlighet till försoning? Ja, då utvecklar de ett sätt att man måste inse vem bär ansvaret i situationen, och finns det en vilja att sätta ord och tala sant om det som har hänt? Sätta ord på det. Vad har gått sönder? Och finns det hos den som inser sitt ansvar för det som har hänt att också ta ansvaret att erkänna sin skuld och be om förlåtelse för den skulden? När jag kommer till insikt och talar sant om det jag har gjort, är jag beredd att erkänna det ansvaret och be om förlåtelse? Och så pratar de utifrån det om gottgörelsens möjlighet. Att välja att leva annorlunda. Att gottgöra genom att be om förlåtelse och erkänna därmed sin skuld. Att försöka göra det som är möjligt för att ställa det man gjorde fel till rätta. Och förlåtelse, säger de, är ju någonting vi bara kan be om och inte avkräva den andra att ge. Utan förlåtelsen är en bön som vi kan ge, och om vi den andra har möjlighet att ge den, ja, det är en nådegåva från Gud. Att Gud ger kraft till den av oss som har blivit kränkt att säga, ja men du, jag förlåter dig för det du har gjort. Det handlar inte om att godkänna det som har varit fel, men att släppa taget om det och inte fortsätta att hålla det mot den andra. Ja, det är en gåva som vi bara kan ge av nåd och inte många gånger hittar i oss själva och vår egen kraft. Och därför pratar de väldigt mycket om acceptans i den här processen. Att acceptera att det som har hänt har hänt. Det som har gått sönder har gått sönder. Och vi talar därför sant om det och försöker hitta ett sätt att komma till ro med det som har hänt. Så Fritzon och Elvebrandt, de applicerar det här arbetet ner i relationer i Sverige. En fantastiskt spännande bok att läsa. Och att drömma om Guds fred, tänker jag, det handlar om just att gå in och ge plats för Jesu närvaro i våra liv. Fredsfursten in i vår vardag utmanar oss på samma sätt som evangelierna talar om. Vi kan vara med och skapa det där riket där lammet ligger bredvid vargen. Och det är Jesus som kan hjälpa oss att göra det. Och jag tänker, i en tid som kännetecknas av mycket oro och splittringar på världsscenen, där ordning har bytts mot kaos, där gemensamma regler för gemensamma bästa har bytts mot att bara se till sitt eget lag och jag för att vinna fördelar och låta andra betala priset för det. I den tiden så behövs människor som tar fredsfurstens ord på allvar och vill ta rygg på Jesus. Inte bara som en tröst in i våra liv när vi behöver tröst för vår egen synd, utan tar det också ut i vår vardag, in i vardagens möjligheter att skapa hela relationer. Och jag tänker församling som platsen där vi försöker återspegla just den drömmen, det riket. Att vi med våra olikheter förenade i vår tro och relation till Jesus, bjuda in hans närvaro och be honom om hjälp att skapa fred överallt där vi rör oss. Genom att tala sant, genom att ta ansvar och genom att försonas i den processen. Jag tror Gud kallar på vår uppmärksamhet att leva öppen för hans drömmar. Att drömmen om fredsriket inte släpper taget om oss, utan är våran längtan för vår vardag. Och att vi, precis som vi läser i evangelierna, är beredda på att han också talar under nattens drömmar eller andens ledning mitt en vanlig vardag, där vi bjuder in fred i våra liv och i varandras liv. Så låt Gud leda oss i det. Att inte släppa den drömmen och gå med anden om vi sover på natten eller är i vaket tillstånd, som jag hoppas att ni fortfarande är.